Vill jag lite vatten här, som start. Mitt namn är Hanna Brännström och jag jobbar som pastor och föreståndare här i församlingen. Och vi ska, som Kalle sa, att vi ska ha ett tema på nåd. Jag hör mig själv jättehögt. Jag vet inte om det. Ja. Vi ska ha tema på nåden. Och jag ska idag predika om varför vi behöver nåden. Varför är nåden nödvändig för oss? Och jag har insett att min gravidhjärna har ställt till det för mig. För jag hade tänkt förbereda grejer som jag tänkte jag ska använda hela tiden. Som jag inser nu precis att det har jag inte förberett. Så jag har snabbkomprimerat det hela till en minivariant av det jag hade tänkt. Men jag tror vi ska hänga med ändå. Och jag ska försöka ta det lite långsamt idag så Bengt hinner mig tolkningen. För idag ska vi prata om nåden. Och försoningen. Och det innebär att vi har lite svåra ord att hänga med i, som kanske är nya för en del. Och som är svåra för oss svenskar att förklara på engelska. Men vi ska försöka hitta det där. Så jag ska försöka prata långsamt. Och så att vi alla hänger med. Men varför behöver vi nåden? Om vi ska förstå varför vi behöver nåd, så behöver vi förstå att det finns synd. Jag tror att vi lever i en tid där synden inte har så stor plats i samhället. Så gör vad du vill, tyck vad du vill, tänk vad du vill. Synden är liksom väldigt distanserad. Så länge du mår bra så är det bra. Vad som är sant för dig är sant för dig, men det är inte sant för mig. Det blir så svårt att tala då om att det finns en sanning. Att det finns en väg i ett samhälle där allting säger att vi kan göra lite vad vi vill. Men hela Bibeln berättar att det finns synd, att det finns det som är fel och att det finns nåd som vi behöver. Nåd från Gud. Det hebreiska orden för synd, eller hela Bibeln är full av massa olika ord för synd. Och de har jättemånga olika betydelser. Men några av de vanligaste hebreiskan handlar om att man misstar sig. Man missar målet. Kanske lite mot det liksom omedvetna hållet. Att man tappar bort sig. Det blir fel. Men kanske inte att vi liksom medvetet handlar fel. Men man missar det som var tänkt. Ett annat av de vanliga orden i hebreiskan handlar om att det blir liksom en mer medveten handling. Att man gör en rebellisk handling. Att man kanske medvetet gör fel. Att man medvetet utmanar Gud. Och ett tredje ord handlar om att man gör fel och man är olydig. Och det är ganska tydligt kopplat med skuld och med straff. Och när Gamla testamentet pratar om synd så handlar det både om liksom om rättsliga termer. Men det handlar också om teologiska termer. Det finns liksom synd i samhället, lagligt, liksom så som de lever. Men det finns också synd i teologiskt perspektiv. Att synda mot Gud och synda mot Gud mot andra människor. Och synden beskrivs som det där som förstör relationen med Gud och med andra människor. Och så beskrivs det liksom att synden, det startar en liksom förstörelseprocess som aldrig kommer ta slut om vi inte bryter med synden på något sätt. Det är liksom på något vis så kommer det där alltid hänga i och skapa en distans, skapa något mörker. Det kanske blir en spiral som går djupare och djupare. Men synden kommer ha sitt grepp tills man har tagit itu med det. Om man hoppar till Nya testamentet så ser vi här att synden omfattar alla aktiviteter och alla ställningstaganden man gör som är emot Gud. Eller att man kanske väljer att förkasta Gud och istället väljer att gå sin egen väg. Och synd i Bibeln handlar inte bara om det vi gör mot Gud. Utan hela Bibeln berättar ju om att vi skapade till gemenskap. Vi skapade till att ta hand om varandra. Gud har skapat varje människa för att han älskar den personen. Och när vi gör någonting fel mot en annan så blir det då också en synd mot Gud. Så vi kan synda i vårt egna liv med Gud, men också synda mot Gud genom att synda mot andra. Och i Nya testamentet så är det vanligaste ordet för synd där kan referera till nästan alla typer av fel. Men när det står i en biblisk kontext här så ska vi inte tolka det som att det är så mycket oskyldiga fel. För ibland när man tolkar de här orden som att missa målet, som vi ofta säger att men synd det handlar om att missa målet. Och i det så lägger vi kanske lite omedvetet in att det handlar om att jag vet inte om att jag missar målet. Men många menar att synden det handlar om att vi medvetet gör saker som vi tappar. Medvetet gör att vi missar målet. Och det kan ju vara det där omedvetna också. Men framförallt när vi vänder oss bort från Gud. Och synden, den involverar skuld. Och det skapar en separation från Gud. Och Paulus, han beskriver ibland synden som en kraft. Eller som en verksam aktör. Någonting som verkar, som påverkar oss, som drar i oss. Synden är inte bara något mjukt någonstans, utan det är påtagligt. Ett annat ord för synd handlar om orättfärdighet. Och andra termer innefattar ord som laglöshet, synden, eller olydnad, eller överträdelser. Men alla ord i Nya testamentet, de handlar om att Guds ordning, eller Guds norm för hur vi ska leva våra liv, eller Guds standard, den har överträtts eller brutits. Det är liksom allting i Nya testamentet handlar om det. Att, vi har vänt oss bort från Gud. Vi har gjort någonting som inte stämmer överens med vem Gud är och vad Gud vill. Så synd är alltså att vi bryter mot vad Gud vill. Och vad Gud vill, det lär vi oss främst genom att läsa hans ord. Där ser vi vad Gud vill, vad Gud gör. Men också genom att vi lever i relation med Gud. Att vi lär känna Gud. Att vi lär känna Jesus. När vi lever i relation med Jesus förstår vi mer om vem han är. Vad han vill med oss. Hur han vill att vi lever för att vi ska må bra. Synden skapar en separation. Och nåden, den är ganska tom om vi inte tror att det finns en synd. Om det inte finns synd som Gud ska frälsa oss ifrån, som vi ska få nåd för, så faller ju nåden. Men vi tror ju att det finns synd. Att det finns det där som håller oss borta från den nära relationen med Gud. Någonting som har brustit. I Romarbrevet 3:23. Där står det att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Synden skiljer oss från Gud. Och det var nu jag skulle ha min bild här av förberett. Men det har jag inte. Så nu blir det en improviserad bild. Om vi tänker att Gud är helig. Han är vit. Han är ren. Här finns inget mörker. Här finns ingen synd. Här finns ingen ondska. Här sker allting enligt Guds standard, enligt hans norm, enligt hans ordning. Allt är rätt. Och så tänker vi att synden, det här ska vara helt svart egentligen då. Det är helt svart. Här är mörker. Synden är det som är motsatsen till vad Gud vill. När vi vänder oss bort från Gud. Och de här två grejerna kan inte ha kontakt med varandra. För Gud är helig och kan inte ha något mörker i sig. Kan inte nudda synden. De här kan liksom inte connecta med varandra. Och det innebär att du kanske känner att ja, men jag är rätt bra på att leva vad Gud vill. Jag är rätt bra på att liksom hålla mig till Guds standard, hans norm, hans ordning. Men oavsett hur bra vi är så står det i Bibeln att vi alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alla vi har någonting som är syndigt i oss. Och det har vi jättesvårt att få bort själva. Och fastän att vi är rätt så bra så går det inte att komma nära Gud. För mörkret finns där ändå. Synden finns där. Det är en väldigt banal bild. Men förstår ni att även om det mesta är vitt så går det inte att komma nära Gud så länge det finns någonting som är syndigt i vägen. För där krockar det. Om vi då läser lite vidare i Romarbrevet 23. Det är 3 år 23 framåt. Så alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga. De förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Alla har vi blivit av med den där härligheten som vi var tänkta att vara klädda i. Gud skapade ju människan ren, så där vit som hon skulle kunna vara med Gud. Men i och med syndafallet, när Adam och Eva inleds i frestelse och äter av det där trädet som Gud har sagt, bara ni inte gör det. När de använder sin fria vilja till att ta ett steg bort från Gud, då faller det. Då går hela mänskligheten miste om Guds härlighet. Vi var tänkta vara klädda i det. Och tanken är att människan ska få återfå Guds härlighet. Och i och med Jesus så får vi tillbaka så mycket mer än bara den härligheten. Och det är helt utan att förtjäna det. Vi får det som en gåva. helt oförtjänt. Och vi får det för att Gud älskar så ändligt mycket. Hans kärlek befriar oss. Korset är ett bevis på Guds kärlek. Och det är liksom grunden för allting, att Gud har friköpt oss. Slaveriet är löst. Vi är som mänsklighet inte längre bundna i syndens fångenskap, i väldet av synden. Utan när vi tror på Jesus så bryts det där. Och allt gör Gud genom Jesus Kristus. För i det gamla förbundet, i gamla testamentet, då skedde det här friköpandet, återlösningen genom offer. Som en del i deras förbund som de hade med Gud. Så en gång om året så trädde en präst, överste prästen, in i det allra heligaste. För att med blod från ett syndoffer stänka på förbundsarkens förgyllda lock. Det som man kallar för nådastolen. Och när det stängs blod där så försonas folkets synder och det återupprättas en relation med Gud. För det var så Gud hade sagt, men gör ni så här, då kan vi ha relation igen. Då tar synderna bort. Men det behövdes att det skedde i den här ordningen, att översteprästen gick in, att nådastolen stod där och på det förgyllda locket så stänktes offrets blod. Och det Paulus nu beskriver i Romarbrevet, det är att Gud ger Jesus den platsen. Att Jesus tar platsen vid nådastolen och finns just där, där försoningen mellan människa och Gud sker. Just däremellan så placerar han Jesus. Jesus blir det där medlet som gör att försoningen fungerar. Och här är det ju Gud som ställer Jesus som försoningsoffret. Det är inte vi människor som offrar Jesus för att blidka Gud. För att liksom få honom att ta bort vreden på synden. Utan det är Gud som ställer Jesus där. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Gud verkar. Gud säger, jag ger er det slutgiltiga offret. Här, mellan människa och Gud, ställer jag Jesus. Och när han offras så försonas Gud och människa. Och synden förlåts. Och här så blir ju det där stora som vi inte själva klarar av. Att nåden får ta plats. Att nåden ges till dig och mig. Varje gång vi gör någonting som är synd, någonting som vänder oss bort från Gud. Om det handlar om att vi ignorerar vad Gud säger till oss. Om det handlar om att vi tjänar mammon istället för Gud. Om det handlar om att vi är äktenskapsbrytare. Om det handlar om att vi ljuger. Om det handlar om att vi inte tycker om oss själva. Vad den är för synd vi gör. Så står Jesus där och säger, det är lugnt, det är klart. Jag har tagit det på mig. Jag ställde mig själv som ett offer där. För att vi ska få relationen med Gud igen. Och där finns det ingen synd som är för stor eller för liten. Utan Guds nåd täcker allt. I Romarbrevet 6:23, några kapitel längre fram. Där står det att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Här beskriver Paulus det att synden, det gör vi. Och för det vi gör så förtjänar vi någonting. Och när vi gör synd, då förtjänar vi död. Då är lönen som vi har förtjänat en död. Men i Guds rike så handlar det inte om att vi ska förtjäna. Det handlar inte om att vi ska göra någonting. Gud, han ger av kärlek. Guds gåva är evigt liv. Inte att vi har förtjänat, inte att vi har jobbat oss i kapp att få det. Utan synden förtjänar vi död. Där får vi en lön. Men i Guds rike får vi en gåva. Där Gud säger, du får evigt liv. Och Romarbrevet 5:8. Där står det att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Vi behöver nåden för att synden finns i oss, finns runt omkring oss, finns i den här världen. Och så mycket älskar Gud att han sände Jesus hit till oss medan vi ännu är syndare. Men inte för att vi ska fortsätta vara syndare, utan för att vi ska bli förlåtna och börja leva livet som Jesus har kallat oss till. Jag ska inte gå in på det så mycket idag, men om ni går hem och läser Romarbrevet 6. Där står det att i vers 1 och 2. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Och lite längre fram i vers 15 så står det, hur är det då? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Verkligen inte. Det där kapitlet handlar om det här som kanske Bonhoeffer är inne på med billig nåd. Att ibland så tänker man att men om Gud ger oss nåd, varför ska jag då bryta med synden? Och så tänker man att men om jag gör det här igen så kommer Gud förlåta igen. Och det där kallar Bonhoeffer för billig nåd. Att vi utnyttjar nåden, kan man väl säga. Men det är inte det som Jesus kallar oss till. Det är inte det som nåden innebär. Utan nåden innebär att vi är friköpta till Jesus. Han har betalt priset för det som skulle varit våran död. Vi är friköpta till han. Vi ska leva med han, vara hans tjänare, vara hans älskade barn. Leva med honom. Han vill vara med oss. Därför, om vi syndar igen, så finns förlåtelsen. Då finns nåden igen. Men vi är kallade till att leva ett nytt liv. Att leva ett liv i frihet. Vi har så många sånger, jag tror 2 av sångerna hittills, kanske 3 av sångerna idag, har handlat om att om friheten. Och det där kan jag fundera på ibland. Men vad innebär den där friheten? Men det innebär ju att Jesus har köpt oss fria. Vi lever inte längre under syndens välde, utan vi lever under Guds välde. Och där är frihet. Där är vi fria från andra krafter och får leva i frihet i det Gud har tänkt för oss. Vi skulle inte kunna klara det själva, att komma till Gud. För att den här lilla pricken kanske i ditt ganska bra liv med Gud. Den hindrar dig från att komma hela vägen fram. Vi kan göra mycket i egen kraft. Men med Gud så kommer vi hela vägen till Gud. Då med nåden så får vi fritt tillträde. Vi får del av allt vad Gud är och har. Vi ska nu fira nattvard tillsammans. Vi ska fira att det är gjort. Att det är klart. Fira att han har nåd till dig och mig. Och kanske är det första gången som du tar emot det här budskapet. Att amen, jag är friköpt. Nåden har gjort mig fri. Då är nattvarden en plats för dig att komma till. Där du får ta emot. Kanske är vi här många av oss som har tagit emot Jesus. Men där nattvarden är påminnelsen för oss. Att han har gjort det. Vi är friköpta. Nåden räcker. Du och jag får komma fram till Gud. Han älskar oss så mycket. Vi sjunger en lovsång och så går vi in i nattvarden.
Thank you.